Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the...
Hallå, 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 hallå där, hallå där, hallå där.
Hallå där, välkomna till NHL-podcasten med Jonathan Bambi Onskan Ekeliv. I Örby i Stockholm, så ni hörde hallå där. Och mig, Per Bjurman, just för tillfället i Nashville, Tennessee.
Ja.
Och nu ska vi spela in avsnitt nummer 275 av denna ärvördiga podd.
Ja, precis. 275. Så sent som vi hade ett jubileum tyckte vi var 270. Men 275 är ju, det är ju lite jubileum ändå. Det är jämnt och fint. Så det understryker vi.
När man fyller 275, då är det festen då.
Ja, det tycker jag man ska. Då är man värd en tårta och lite champagne. Ja. Så jag tycker.
Ja.
Frukost på sängen.
Ja. Ja, hur är det med dig då hemma i Stockholm? Örby.
Ja, men det är bra. Jag andas ut lite grann efter en ganska hektisk trade deadline. Det har gått några dagar i alla fall, så vi har hunnit samla tankarna lite grann och hunnit se ett antal av de här spelarna involverade debutera för sina nya lag och sådär. Så att lite intryck har man ju samlat på sig nu. Sen klockan var 21:30 någonstans i måndags svensk tid.
Då hade ju du suttit och babblat i tv så länge, så när jag ringde och hörde av mig om ska vi spela in direkt, då hade du ingen röst kvar.
Ja, det är faktiskt sant. Alltså, jag känner att jag är lite vek jämfört med typ Darren Drager och Bob McKenzie ja. Som ändå suttit och babblat i TSN-studion ett helt dygn nästan. I alla fall sen tidig morgon. Nej, jag hade inte mycket röst kvar nu. Nu är den tillbaka i alla fall. Så att, nu kan vi
du
spela.
Ingen riktig hyla.
Nej, uppenbarligen inte. Nej. Jag är dessutom lite så här småsjuk, men det kan man inte skylla på. Nu kör vi. Det är ingen upper body, det är ingen out with the flu, utan nu kör vi.
Corona ju inte, säger vi.
Du, det hoppas jag inte.
Nej, ja, som sagt, jag är i Nashville. Vi är ute på en, precis inlett ännu en resa här med för Sportbladet och Watch It Live. Vi har en grupp här i Nashville som kom i går kväll.
Ja.
Och nu ska vi köra här i veckan. Vi kommer att se Nashville... Calgary imorgon torsdag och Nashville, Colorado på lördag.
Ja, just det.
Och jag har just träffat gruppen och hållit ett av mina famösa föredrag.
Ja.
Och det verkar vara en utomordentligt fin grupp. Väldigt trevliga människor. Ja. Och vi är lediga idag onsdag och jag ska väl guida i Nashville-natten så småningom. Nashville-kvällen. Det känns som det kommer att bli väldigt intressant. Du vet ju hur kul man kan ha här.
Ja, det är ju liksom kanske den ultimata NHL-upplevelsen ändå. Alltså. För det är ju kombinationen av Broadway och allt vad det innebär med alla ställen man kan smita in på där. Och att man faktiskt kan se på hockey på samma gata. Jag menar, Bridgestone Arena ligger ju precis på huvudgatan. Liksom.
Ja, det kan inte bli mer centrum än Bridgestone Arena
är. Nej, precis. Och det är ju ruggigt tryck i den ladan också. Ja. Den är inte jättegammal, den är väl 20 år kanske. 2025, men den känns sliten och rugg, lite så här ruffig tycker jag den är, och det gillar jag. Det luktar lite hockeyhandske in i den arenan.
det är lite sensual.
Ja, precis, det gör det faktiskt. Det kan man tycka vad man vill om, men det blir någon slags riktig hockeykänsla där inne, vilket kanske man inte förknippar Nashville med. Men nu är det ju en hockeystad faktiskt.
Ja.
Det är bra tryck där på, inte minst lördagkvällen. Ni kommer väl vara där. Jag har ju sagt visserligen att Nashville inte har varit så bra spelmässigt på lördagen just den här säsongen av någon konstig anledning. Men Anna, det kommer ju vara ruggigt tryck i Bridgestone då.
Absolut. Jag har alltid uppspelt över att vara här. Och det ska bli riktigt kul. Det var ju faktiskt en match redan igår som jag hann gå på. Den var inte så jättekul. Det var Nashville 8, va?
Storlaget 8 var kom på besök med halvt manskap, hela på sig.
Ja, mest AHL-spelare. Men de kämpar på och vill ju visa de här... Upcalls-killarna, de vill ju alltid visa management att de är värda en chans och så. Så de kämpar på bra, ganska svåra att spela mot just nu.
Ja, precis. Och kvällen innan så tog de ju poäng av Columbus som jagar slutspel till exempel.
Ja, ja. Mm. Nu, vi ska bara säga att ljudet kanske inte är 100% idag, för uppkopplingen här på hotellet i Nashville är inte 100, men vi hoppas att det ska funka anständigt.
Ja, precis. Det ska nog gå, annars får jag sitta och klippa lite så att det blir... så att det funkar i efterhand i alla fall. Det känns som att det, vi kommer få ihop en podd i alla fall.
Ja, ja, men hörde du, det som hände i måndags är totalt fokus för oss här då. Det var ett riktigt race kring trade deadline. Det var faktiskt den mest intensiva som dagen på 40 år, om jag förstod. Det har inte varit så många trader och så många spelare inblandade det sen 80-talet.
Ja, det är ju... Ja, man upplevde att det var mycket liksom, men att det var så pass, det hade jag nog inte förväntat mig faktiskt.
Jo, men det kändes ju att, och det började ju direkt. Det brukar ju vara sega timmar först man sitter, kan inte hända något. Men det inleddes redan tid på morgonen och sen kom det ju bara smäll på smäll på smäll. Det var ingen stiltje alls.
Nej, verkligen inte. Och då var det faktiskt så att den kanske största fisken på marknaden som man förväntade sig skulle bli tradad och generera det största utbytet, han förlängde ganska tidigt på förmiddagen nordamerikansk tid, Chris Kreider.
Ja.
Och trots det så hände det allt möjligt på andra fronter. Det var inte bara spelare som är så kallade rentals, UFAs i sommar, som blev bortbytt, utan det har ju blivit en trend nu att titta lite längre fram och även vid deadline värva spelare som har term kvar på kontraktet.
Ja, och vi kan väl titta på, vi tänkte, vi börjar alltid med Eastern Conference och vi kollar på topplagen eller de lag som gjorde mest då för att förstärka sina trupper. Och vi gör det enklast genom att titta på tabellen och börja med Metropolitan, och där har vi då, det är kamp om första platsen där som Washington nu har skaffat sig lite marginal igen, fast den är väldigt liten. Och Washington har ju varit aktiva fram till deadline.
Ja, precis. Vi pratade en del förra veckan om Brandon Dillon-förstärkningen, en typisk Caps-förstärkning på senare år. De har alltid plockat in en back.
Ja, det är en riktigt bra defensiv back som redan har gjort intryck på dem där och verkligen armerat deras försvar, känns det som.
Ja, de har ju pratat om, och som jag pratade om förra veckan, att de ville ha in en defensiv pjäs som kan rensa lite framför kassen. Det var ju till och med som jag sa då att Todd Reardon, coachen efter Vegas-torsken där, fick ett litet utbrott och sa att kom igen nu, liksom, do your job framför kassen. Vi behöver ha lite mer jävlar anamma där framför mål. Liksom. Ja. Och Dillon är ju den typen av spelare och har redan fått förtroende och spelar ju med John Carlson i första backpar.
Ja, ja, det känns som... Och som sagt, vi pratade om det redan, men det var en riktigt bra... Den stärker dem, definitivt.
Ja, det skulle jag säga, att det är en bra värvning för slutspelet.
Ja. Men sen gjorde de ju en väldigt rolig, får man ju säga, värvning inför dagen innan. Fick vi ju klart med att ingen mindre än Ilja Kovalchuk kommer till Washington. Så vi får kombinationen Ovi-Kovi.
Ja, det låter ju bra bara när man säger det liksom. Ja. Sen är det ju bra, det borde vara kul också. Jag menar, de gamla kompisarna, det var ju faktiskt så att Kovi, när han bröt kontraktet där med LA och inte hade något att göra, då firade han jul ihop med Ovechkin i Miami faktiskt.
Ja, de är väldigt goda vänner. Jag skrev det någonstans att jag har varit med när de har liksom mötts och man... Möts, nu sa jag nästan Brassard. och spelar för olika lag. Så har man stått i korridorerna utanför omklädningsrummet och plötsligt hört ryska skrattsalvor. De har liksom omedelbart efter matchen sökt upp varandra och står och garvar och babblar. Ja. Så att, jag tror att stämningen direkt i omklädningsrummet höjdes dramatiskt bara av att Kovi kom.
Ja, faktiskt. Och alltså, nu har vi dömt ut Kovi tidigare på säsongen och hans flopp-session i Kings, så det var ingen tillfällighet att de gjorde så mycket de kunde för att bli av med honom och till slut helt enkelt bröt kontraktet båda parter. Men han har ju visat nu under sin korta session i Montreal att en harmonisk, motiverad 36-årig Ilja Kovalchuk fortfarande är att räkna med. Ja. Kan fylla en funktion, och det känns som att han kommer vara högmotiverad ihop med sin polare Ovechkin att gå för en Stanley Cup i Washington.
Det är inte riktigt samma sak som det skulle ha varit för runt 2010, men det är ju ändå rätt häftigt att det är de två största stjärnorna i den generationen som förenas i Washington nu. Det är lite som att Foppa och Sudden på ålderns höst skulle ha spelat i samma lag.
Ja, faktiskt, det skulle man kunna jämföra. Så att, ja, men om vi säger rollen som Kovi får nu, de har ju redan hunnit spela en match med honom i laget, så är det ju faktiskt i tredje kedjan som ser intressant ut. Väldigt rutinerad med Carl Hagelin och Lars Eller. Ja. Där Kovi spelar. Och sen så vill han ju gärna stå till vänster och bomba på direktskott i PP också. Men där finns det en viss Ovechkin som har den platsen. Så.
De har en som är rätt bra på det.
Ja, precis. Så att den rollen kan inte Kovi fylla. Men,
nej, men han kan ju, de kan ju liksom mixtra om lite. och gör det ännu svårare för motståndarna att hålla koll på dem. Han kan ju liksom ta den positionen plötsligt och Ovi tar vägen någon annanstans under korta sekvenser.
Ja, bara för att förvilla lite. Att,
det har de ju gjort några gånger när John Carlson har dykt upp där och dammar in puckar därifrån.
Ja, ja, det sett till priset.
De har alternativ. Ja, priset var ju utomordentligt. Han kostade ingenting.
Han kostade ett tredje runda val plus att väl Montreal behöll halva lönen, så att han kostade i praktiken 75 000 dollar i lön.
Ja, det är nästan så du och jag skulle ha råd med honom. Om vi salade ihop och hade honom i podden.
Ja, precis. Han skulle kunna gå in här i podden för nästan samma pris, höll jag på att säga.
Och damma in lite powerplay mål åt oss.
Ja, det behöver vi.
Ja.
Nej, men en rolig värvning och förmodligen en ganska bra prisvärd värvning.
Ja, det känns som Washington blev ju mycket starkare och har mer, eller det blir alltid tjatande om bredd och djup, men det har de verkligen där nu och många alternativ.
Ja, de känns som en nästan the team to beat alltså.
Ja, och det säger något att de har fått göra sig av med, ja, det hade de ju redan tidigare under säsongen, som de har så mycket backar så det fanns inte plats för Christian Hjos. Och nu har de ju då underbart för honom att han till slut blev tradad och hamnade i Anaheim där han ju direkt har fått spela.
Ja, precis, exakt.
Och han är ju egentligen för bra för att vara i AHL. Så att det säger ju något då om hur bra förspänt Washington har det.
Ja, det var det jag skulle säga, att han är för bra för AHL. Alltså, när han är nere där så öser han ju en poäng och ser ut som en NHL-spelare.
Ja.
Det är ju kanske inte så kul rent så att lämna en contender till ett lag i botten, men i och med att han ändå inte hade en roll i laget så är det ju det här det bästa som kunde hända hans karriär.
Det är underbart för honom. Han är såklart. Han har inte tänkt, får man inte spela så spelar det ingen roll om man är i en contender.
Ja, då får man inte ens sitt namn ingraverat om det skulle gå så långt.
Det har han redan en gång.
Ja, precis. Så han har ju varit hemma i Gävle och lyft den där bucklan.
Ja, men han har en fin framtid i Anaheim, tror jag. Det är jättebra för Lille Josen.
Ja, jag köper det.
Ja, som sagt, de är indragna då, Caps, i en väg som vanligt med sin klassiska gamla rival Pittsburgh om vem som ska sluta etta i Metropolitan. Philly har väl börjat blanda sig i lite också kanske. De ser väldigt starka ut, Flyers. Men Pittsburgh, sin vana trogen, så gjorde ju vår vän Rutherford rätt mycket. Så.
Ja, precis. Och det roliga med honom tycker jag att han är så pass öppen med det. Han sitter i podcasts inför trade deadline och säger vad han ska göra. Han, liksom, planen är absolut inte hemlighetsstämplad, utan nej, vi ska in ett gäng forwards, och vad händer? Ja, det är tre nya forwards kom in på slutet, och räknar man in Jason Zucker så är det faktiskt så att de väntas i natt när vi spelar in det här, ställa upp med en helt ny vänstersida jämfört med hur det såg ut för bara någon vecka sedan. Jason Zucker, Connor Sherry, Patrick Marleau och så Evan Rodriguez.
Ja.
Fyra nya vänsterforwards.
Ja, vad säger man om det då? Det är väl utmärkt?
Ja, det tycker jag. Det är liksom... Det är ju det är inte, alltså Jason Zucker har ju kommit in bra och gjort direkt, hittar sig in i Crosby.
Det är inga superstars, men det är, även i deras fall så har de ju skaffat sig en helt annan bredd och har så många options nu.
Precis, och
ska man gå långt så krävs ju det.
Precis, de har ju redan spetsen i form av Crosby, Malkin, Letang och sådär. Men de behövde ju bredden. Och speciellt när Gensel har gått sönder.
Ja.
Så att, nej, jag tycker det absolut att det var bra värvningar. Och Marleau kommer vara motiverad. Inte omöjligt att han lägger av efter den här slutspelspushen.
Nej, han har fått se sig om på slutet. Han.
Ja, verkligen. Precis. Och Rodriguez tycker jag är en ganska bra värvning. Lite underskattad spelare i Buffalo som jag tycker de slarvar bort lite grann. Även om det inte är någon att bygga laget kring. Men en okej komplementspelare som kommer göra bra i Pittsburghs bottom six. Och Connor Sherry vet de ju verkligen vem det är i Pittsburgh.
En liten statsdarling, Ander Rodriguez.
Det vet jag kanske inte, men lite så. Han är en bra komplementspelare.
Ja. Enda tråkiga var att han inte fick sällskap av sin fellow-veteran i San Jose, Joe Thornton, till någon contender. Och det läste jag igår att Big Joe, Jumbo Joe, var besviken över det. Det talades ju väldigt intensivt om att han var aktuell för Dallas då, och skulle återförenas med Little Joe. Men de lyckades inte få upp den traden.
Nej, det blev aldrig någonting för Joe Thornton. Tidigare veckan pratades ju om att Boston skulle kunna tänka sig ta in honom. Att han skulle gå tillbaka till Boston, som ju draftade honom first overall på 90-talet. Men nej, det blev ingenting. Och det fanns tydligen lite intresse bland lag runt slutspelsträcket. Men det var inte Thornton i sin tur intresserad av att häva sin klausul för. Han ville gå till en riktig contender där han kände den här chansen att vinna, och det trodde han att han skulle få göra. Men den typen av bud blev aldrig materialiserad. Nej. Och då blev han helt enkelt kvar. Och som du säger, när han satt i omklädningsrummet dagen efter och fick svara på frågor om trade deadline, så var han ju besviken. Han sa ju att det här kanske var hans sista chans att gå för en Stanley Cup.
Ja. Ja, vad synd. Dallas hade nog blivit jättebra, tror jag, just med Pavelski.
Precis, just med Pavelski. Och det kändes ju logiskt med just Dallas också, med tanke på deras historia, att plocka in gamla rävar. Alltså Pavelski är ju lite sån. Corey Perry, Jason Spezza, Patrick Sharp. Och man kan gå ännu längre bak i tiden. De gillar att ta in gamla profiler och låta ge dem en sista push. Liksom.
Ja, vad synd att det inte hände. Men Pittsburgh, de kommer vara med och vara betydligt svårare att slå ut i år, tror jag, än vad de var förra året.
Ja, det lär inte bli 0-4 i matcher första rundan, utan Pittsburgh kan faktiskt... jag blir inte förvånad om de skulle gå hela vägen.
Nej, absolut inte. Ja. De är ett mycket tänkbart alternativ.
Ja, de är en av 5-6 contenders.
Ja. Philadelphia gjorde inte så jättemycket. De är bra som det är.
De gjorde ju två moves som jag tycker jag skulle vilja klassificera som Bjurman-moves. Sådana här komplementspelare som du gillar att plocka in ganska billigt.
Nate Thompson och Derek Grant.
Mm. De har ju direkt gått in som tredje respektive fjärde center.
Ja, men det är ju ofta med sådana... på de punkterna, det måste vara... det måste vara rustat där också, för att som vi vet, när det kommer till slutspel, de stora stjärnorna blir rätt lätt, eller inte lätt, men de blir ofta bortraderade. Så de är så hårt bevakade, får ingen tid och utrymme, så andra måste bidra det måste vara bra på djupet.
Exakt, och Grant har ju fått en hel del beröm för att i skymundan göra en hel del poäng i en ganska liten roll, inte minst i Anaheim nu i år och tidigare också. Så att jag tycker det är okej värvningar sett i priset. Och att det definitivt gör Philadelphias trupp som helhet lite bredare och lite bättre.
De känns som de är rätt bra nu. Fyra raka och svåra att spela mot.
Ja, precis.
Och det är AVs första år. Alla lag han har första året går ju bra.
Ja, precis. Och, alltså, jämfört med de här lagen vi har pratat om och kommer in på också senare, som ligger i toppen av tabellen, så de har ju ingen press på sig riktigt, Philadelphia. Det är ingen som förväntar sig, i alla fall inte externt, att de ska vara med och hota om bucklan hela vägen. Så att de kan spela ganska mycket utan press, tror jag.
Ja, det är en spännande liten dark horse.
En outsider, ja.
Boston gjorde nog lite mindre än de hade hoppats ändå. Kase kom ju in.
Ondrej Kase, som du säger.
Ja, och det är väl en ganska typisk Boston-spelare. Nu är han ju skadad.
Han är sjuk.
Ja, sjuk till och med. Mm. Ja. Och... ja, Nick Ritchie mot Danton Heinen är väl också en sån på djupet förstärkning.
Ja, den blev jag lite konfunderad av, för jag tycker Danton Heinen har smält in ganska bra som sån här gubben i lådan spelare i Boston. Ibland i andra kedjan, ibland i fjärde kedjan i boxplay och andra PP. Alltså han kan dyka upp lite överallt och gjort det okej. Okay. Ja. Och center och ytterforward och så vidare. Medan Nick Ritchie var ju en jättehypad talang som junior. Alltså han hade ju verkligen kroppshyddan. För sig, han väger ju långt över 100 kilo, typ 106 kilo tror jag. 1,90 lång och en riktigt, riktigt kraftpaket. Och på juniornivå så öste han ju poäng och mål. Men hans något begränsade spelsinne ändå har liksom inte riktigt räckt till på NHL-nivå för att han ska vara den elitspelaren som Anaheim hoppades på när de draftade honom tidigt. Och nu har han ändå gjort 4-5 år i NHL och aldrig blivit någon riktigt bra spelare. Ja, är ju så här tredje-kedje kille typ. Ja, kanske att han kan liksom passa i Big Bad Bruins då. Att han kan sadla om sig lite till en rollspelare och använda sin stora kroppshydda och ändå målsinne som borde finnas där till att smälta in i det här Bruins-laget i en secondary scoring-roll. Liksom.
Brian Burke satt ju i Sportsnet-studion och kallade honom överviktig till och med.
Ja, till och med så. Ja. Inte bara.
Jag känner som att jag kastar vissa småstenar i glashus här, men det var inte jag som sa det.
Det var Burke.
Ja. Ja, men Boston, rent allmänt så tror jag att det var mindre gjort än de hade hoppats ändå. Jag tror, de var ju väldigt inne på Chris Kreider då, som omedelbart försvann från marknaden. Jag tror att det var nog en missräkning för Boston, tror jag ändå.
Ja, för det hade varit en nivå till att få in en hemmasonen, komma till Massachusetts och verkligen spetsa till det laget inför slutspelet. Men de kunde inte, vi kommer komma in på Rangers, och de kunde inte skiljas från varandra, Kreider Manhattan.
Nej, vi kommer till det. Mm.
Men jag vill säga att Kasse ändå, om han blir frisk, han har haft hjärnskakningsproblem med tidigare karriären också. Att det finns potential där, och det skulle vara kul om han kan förlösas med sin tjeckiske landsman David Krejci. Alltså, det skulle ju kunna bli en riktigt bra andra kedja där med DeBrusk, Krejci och Kasse, för att han har ju visat till sina bästa stunder när han varit helt skadefri och på humör att han har väldigt mycket hockey i sig. Ondrej.
Du är Ondrej med honom.
Ja, nästan. Jag är Ondrej med Ondrej Palat i alla fall.
Det är den tredje Ondrej. Det var ju han målvakten också.
Pavelic. Ondrej Pavelec, ja.
Pavelec, så sa man. Ja, just det. Ja, nu går vi till ett lag som vi nästan aldrig pratar om, som ingen är intresserad av, som heter Tampa Bay Lightning.
Fruktansvärd övergång.
Ja, de har ju också varit aktiva och gjort värvningar av den typen som, ja, om du kallar dem Bjurman-värvningar, så skulle jag vilja påstå att de har gjort några sådana. De tog ju redan tidigt bekänten, Coleman från New Jersey, och sen, om en väldigt dyrt då tyckte jag, tog in Barclay Goodrow från San Jose, och har blivit, de har ju blivit elakare och tuffare rätt så snabbt här.
Ja, precis. Om vi kommer in på själva kostnaden snart, så måste vi bara först konstatera, vilket var tanken med de här movesen från Julian Brisbois, att komplettera forwardsuppsättningen och göra den så komplett som möjligt enligt hans sätt att se på det inför slutspelet. För de blev ju lite pushed around av Columbus liksom. Ja. De hade för lite mean streak och för lite muskler tyckte de då. Och för lite liksom komplementspel som verkligen gick in och tog tag i den när Kutcher var på dåligt humör och Stamkos inte fick det att lossna och så vidare. Och Point inte hade sitt bästa slutspel direkt. Men nu hoppas man att den här typen av spelare ska liksom ruffa till det lite och göra dem jobbigare att möta mot. Ja. Jobbigare att möta.
Möta mot.
När det väl vankar slutspel. Så att jag tycker att den här forwardsuppsättningen, de här fyra kedjorna de ställer på isen nu, är den bästa Tampa någonsin har ställt upp med.
Ja, det sa du igår inför matchen. Kom det ett sms när de skulle spela mot Toronto att det här är bästa forwardsuppsättningen någonsin. Det innebär inte att de inte kan bli utslagna på en gång. Har du till?
Nej, precis. Du vågar, de torskar ju direkt mot Toronto också.
Ja, det började inget bra, hörde du.
Nej, men så kan det gå. Men det ser väldigt bra i alla fall. Men sen måste vi ändå naturligtvis konstatera att det är ju jättedyrt alltså att ge upp tre stycken första runda val som det i praktiken innebär. Två faktiska nu i kommande draften och Nolan Foot som man tog i första rundan i somras här. Det är ju, kan man ju säga, att det blir tre första runda val då för komplementspelare som det trots allt är, Blake Coleman och Barclay Goodrow. Ja. Men då ska
det visar ju också att de går för att vinna nu.
Ja, precis.
Nu ska de vinna.
Ja, verkligen. Men då skulle man kunna säga så här att man kunde inte lagt de här tre första runda valen på typ Taylor Hall då tidigare. Eller på...
Ja, men det är inte det de behöver.
Nej, det är inte det de behöver och de har absolut inte råd med det lönetaksmässigt. Inte den här säsongen, men framförallt inte över tid. Och det är ju det som gör att Goodrow och Colemans pris blev så högt. Varken New Jersey eller San Jose behövde trada respektive spelare. För de har kontrakt även över nästa säsong på väldigt cap-friendly kontrakt. Alltså Coleman på 1,8 miljoner dollar. Han är betydligt bättre spelare än så. Goodrow på under 1 miljon. Och han har spelat 20-21 minuter per match i San Jose den här säsongen och gjort det väldigt bra. Så att de är bättre än sina löner antyder. Och det är det guld för Tampa. Att ha såna, den typen av kontrakt även nästa säsong. Det är därför man var beredd att offra så mycket som man gjorde.
Ja. Men sagt, de fick stryk av Toronto på en gång då. Toronto var ju, tyckte jag, ovanligt... de gjorde ingenting. Och det trodde man kanske efter katastrofen i lördags. Ja. När de förlorade hemma mot Carolina, fast Carolina halva matchen hade en ismaskinist i kassen, David Ayres. För att båda målvakterna gick sönder, de fick kalla in emergency-mannen på läktaren, och det var ju veckans snackis.
Ja, en 42-årig Simone-förare alltså.
Man trodde att tidigare på lördagen så gjorde Ove egentligen sitt 700 mål då, med mig på läktaren. Det var fantastiskt att se. Det har vi glömt att säga.
Ja.
Det var ju enastående att vara med om den milstolpen. Och man tänkte, vad ska NHL göra ikväll för att få till något mer...
Storslaget.
Som kan slå det här. Mm. Well, hold my beer, sa Toronto. Eller Carolina. Och skickade, det var ju fantastiskt. Men det var ju också bedrövligt av Toronto. Det var ju patetiskt att förlora den matchen.
Ja, det var det faktiskt.
Men de är ju så svåra att få grepp om. De, några dagar senare åker de alltså ner till ett upprustat Tampa och vinner med 4-2.
Precis, och då står den regerande Vezina Trophy-vinnare i mål. Och ändå så vinner Maple Leafs. Så att de är verkligen upp och ner. Alltså, det är bara att kolla på mål respektive insläppta målkolumnerna. De har gjort mest mål i hela NHL. De kunde inte göra mål på David Ayers direkt, men de har gjort faktiskt flest mål i hela NHL. Men de har släppt in fjärde flest.
Ja.
Så att det är verkligen svängdörrar.
Ja, och nu hoppas de att i princip blir Morgan Rielly lite nyförvärv när han kommer tillbaka då. Men i gengäld så gjorde ju Jake Mussin illa sig. Han fick ett skott på en hand. Man vet inte hur illa det med honom då.
Ja, det kom precis när vi skulle sätta oss här att det blir minst 4 veckor.
Aj, 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 aj.
Och Rielly är borta ett tag också. Toronto slåss ju faktiskt för att överhuvudtaget ta sig till slutspel. Ja. Så att det är ju en jätteavbräck alltså att båda toppbackarna är borta kommande tiden. Igår mot Tampa var det faktiskt Justin Hall, tidigare i AHL när Babcock rattade det där laget, som spelar 25 minuter klart mest i laget.
Ja, det är... Och därför tyckte man kanske att de skulle gå efter en till back då. Men nu blev det ju så också att en av dem de hade tänkt och eventuellt trada då, Andreas Jonsson, gick ju sönder och går inte att trada. Han är ju borta resten av säsongen. Ja. Så att de identifierar väl inga de ville bli av med i laget helt enkelt.
Nej, det var ju Tyson Barry det var snack om också. Men det hade ju varit ett stort avbräck också. Även om inte han har varit en perfect fit i Toronto så har man inte råd att bli av med ännu fler backar. I så fall skulle man behövt göra en player for player, alltså få in en likvärdig spelare utbyte, men det är ju svårt att lösa på deadline day. Mm. Så nej, han blir kvar. Och som du säger, man ersätter ju Jonsson lite grann några dagar tidigare med att få in Dennis Malgin från Florida. Men det var ju inte den typen av blockbusters eller något som sjunger till som Toronto gjorde som man kanske förväntar sig när det är som press på den organisationen, på den...
Ja.
På Cal Dubas, i hans lagbygge när man har sparkat Babcock och det är Sheldon Keefe och Dubas duon här som ska visa att den här storsatsningen, dyra truppen, är en contender på allvar. Då trodde man att det skulle hända någonting mer, men nej, så blir det inte.
Nej. New York Islanders gjorde desto mer. Framförallt så knöt de till sig Jean-Gabriel Bajot från Ottawa Senators.
Ja.
Det känns som ett kap tycker jag ändå.
Han var dyr, men,
först
måste vi bara säga att han passar ju perfekt in i Islanders.
Ja, jag tyckte att det var för lite prat om honom inför trade deadline. Det kan bero på att jag har sett honom när han var som allra bäst, när han gjorde 4 mål på Henke Lundqvist i slutspelet 2017.
Ja.
Det var lite väl mycket fokus på Chris Kreider och för lite på honom tycker jag. Jag tycker nästan han var nummer 2. Av dem det pratades om på förhand.
Precis, alltså en fantastisk säsong i år. Han har fått ta enormt ansvar i Ottawa och spelar ju jättemycket där. Men ligger väl på, han gjorde ju mål direkt i Islanders debuten nu också. Så att 25 mål den här säsongen. Men tidigare i karriären har han aldrig varit över 20 mål. Och den här säsongen dessutom så skjuter han 18%. Alltså en skottprocent på 18%. Och det är ju väldigt högt och inte en siffra han har varit närheten av tidigare. Så effektiv. Men jag håller med dig om att man kan inte bara titta på scoring när det handlar om JP Peugeot. Utan det är ju en spelare som gör väldigt mycket nytta även utan puck. Och i boxplay med sin ätterhet i forechecken och så vidare. Han är ju otroligt snabb också. Och som sagt, jag tror jag var inne på det lite förra veckan att Islanders spelar ju lite som i boxplay hela tiden nästan, även 5-5. Väldigt kompakta, krymper ihop vid sin målvakt och svåra att penetrera där inne i egen zon, men sen kan de sticka väl på kontringar som de gjorde mot Pittsburgh i den serien i fjol och bli livsfarliga liksom. Och Peugeot är ju precis den spelaren, en riktig boxplay-specialist och livsfarlig i kontringsspelet.
Ja.
Jag tror han kommer passa perfekt i Trotz-systemet.
Ja, och redan sen tidigare hade de då åkt över Hudson River och hämtat Andy Green från Devils. Sen var det ju väldigt nära tydligen att de lyckades, att Lou fick hämta till en till av sina gamla grabbar, Parise från Minnesota. Det var ju långt gånget, men de fick inte ihop det på slutet.
Ja, de skulle ju köra ett bad contract mot ett bad contract, alltså Zach Parise som ju är en okej spelare fortfarande och gör ett gäng mål per säsong, men ju har kommit till åren, är mellan 34-35 år och har kontrakt till 2025. Så att Wild vill ju verkligen bli av med honom.
Ja,
Det kontraktet liksom, som kommer tynga dem över tid. i sin tur vid Islanders blir av med Andrew Ladds kontrakt. Det är ju en av de största floppvärmningarna i modern tid. Han är alltså nere i AHL liksom.
Ja, ja.
Har varit. Och har också kontrakt i 3-4 år till. Och då var ju tanken då att de skulle byta dåligt kontrakt med varann och lägga till lite pusselbitar vid sidan om. Och båda spelarna hade faktiskt gått med på det här. Alltså Zach Parise var beredd att flytta familjen bort till Long Island och Andrew Ladd var beredd att börja om i Minnesota istället. Och jag tycker att den här traden hade varit bra faktiskt för Lou och Islanders, att de hade vunnit på det. För visst, Andrew Ladds kontrakt är lite kortare och går ut och lite snabbare. Men det är fortfarande två dåliga kontrakt och Zach Parise är fortfarande en bra spelare. Alltså god för 50-60 poäng per säsong, god för kanske 25 mål. Och nu när Islanders verkligen går för det med den här Peugeot-traden och så som Lemariello satsat, så hade det varit bättre att få in en Zach Parise istället för att ha Andrew Ladd i AHL. Det hade ju ändå hjälpt dem på kort tid. Och då hade det kanske varit värt att försöka lösa den här traden. Men nej, det gick som sagt då inte.
Nej, men det är också väldigt, det är roligt humoristiskt hur förtjust Lou är i sina gamla killar.
Ja, precis.
Det är som att han vill bevisa att jag gjorde rätt back in the day. De är bra killar.
Exakt, en riktig Lou-värmning också när Toronto tokratar Leo Komarov när Lemariello lämnar. Ah, då är det första Lou gör att nej, då ska jag minsann ha en Islanders för att visa er borta i Toronto att det här är en bra spelare för laget som helhet. Ja. En kort Lou-story får jag dra den bara, som kanske vissa har hört men som jag tycker ändå är kul. Han är ju väldigt speciell, om man jämför honom med Rutherford som jag sa tidigare som sitter i podcast inför trade deadline och berättar vad han ska göra, så är ju Lou raka motsatsen. Ingenting får ju läcka. Det vet vi om, att till och med assisterande coacher och sånt där får ju absolut, de har ju munkavle liksom. Det är bara vissa som får prata med media och sådär, ingenting ska läcka ut. Och då finns det en story när han kom till Toronto, att första dagen när han sätter sig på sitt kontor där, att okej, assistent, nu får du fixa så att min telefonlinje är krypterad. Det ska vara omöjligt att avlyssna. Det är bara liksom, ingen ska kunna spela in vad jag säger och sånt där, utan det här ska vara, då kan ingenting läcka. Och säger Toronto, oj, en sån telefon har vi inte, skit också. Och Lou säger, en dag på året att lösa det här. Och de jobbar som bara den i Toronto-personalen där för att lösa det. Det går en dag, Lou kommer tillbaks. Vad är min telefon? Nej, vi har inte lyckats lösa det, helt omöjligt. Och då säger Lou, okej, ring mina gamla assistent i New Jersey. Han lyckades ju fixa det, så ni får prata med honom. De ringer till New Jersey. Assistenten där säger att, nej. Ska jag vara ärlig så hittar jag inte någon krypterad telefon heller. Det jag gjorde var att byta ut telefonsladden från blå till röd. Röd ser ju ut att vara liksom varnings... Det går inte att liksom lyssna igenom en röd sladd. Så att jag bara bytte sladd. Och det köpte ju Lou och trodde att så är det. Så är det. Så du gjorde Toronto samma sak. Röd sladd. Den här är krypterad. Lou bara, perfekt. Då kan jag jobba som vanligt.
Det är humor.
Det är humor. Mm.
Brian Burke sa ju det också i Sportsnet-studion när de bara pratade om det, att han finns ingen som är så hemlig och liksom spelar korten så tätt mot bröstkorg. Han sa, Lou Lamoriello kan vara tyst på 7 språk.
Ja, det är helt... Ja.
Och när de frågar, när tror du Lou kommer börja twittra? Grisar kommer att flyga innan dess.
Ja, det är faktiskt mer troligt alltså. Det är helt, helt... Han är verkligen en speciell filur. 77 bara.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja. Du, vi fortsätter med Columbus. Vi gjorde väldigt lite. Och jag börjar tro att Columbus kommer att få svårt här på under spurten. Alltså, de vann häromdagen mot Ottawa då. Emil Benström avgjorde. Men fick omedelbart stryk igår igen då mot Minnesota. Och innan Ottawa-matchen så hade de faktiskt 7 raka förluster. Det är rätt otroligt att de fortfarande är med i racet.
Ja, precis.
Men det känns som de har fått bakhart, om det här är ett skidlopp nu då.
Den här Elvis-magin har börjat avta. Så att de rider inte på den vågen längre. Och de hade ju faktiskt inte assets att kunna vara aktiva vid deadline här. Eller, för de gjorde ju av med så otroligt mycket i fjol när de trädde till sig både Duchesne och Zingel och sådär. Och behöll Panarin och Bobrovski, så att de hade ju knappt draftval eller prospects att vara riktigt heta på marknaden med.
De skickade Sonny Milano till Anaheim och han fick avgöra direkt.
Han gjorde två kassar.
Ja. Ja, kul för honom.
Ja, precis. Så de fick in Devin Shore, lite mer Tortorella kompatibel spelare kanske.
Ja, möjligt. Men de behöver vi inte orda så mycket om, tycker jag.
Nej.
Carolina betydligt intressantare trade deadline. De gjorde betydligt mer än man trodde att de skulle göra, eller hur? Man trodde att de var framförallt ute efter en målvakt.
Ja, man...
Eftersom båda då gick sönder där, Mrazek och Reimer. Men det vart inte så mycket mer.
Nej, precis. Det var faktiskt tvärtom. De förstärkte i två andra lagdelar. Visst tänkte man nog att de skulle förstärka på backsidan med tanke på Dougie Hamiltons frånvaro resten av säsongen, att Brett Pesce hade ådragit sig en allvarlig skada i linjen också och blev borta länge. Men det blev ju två profilerade backar in och det blev en riktigt profilerad center in också.
Ja, det var väl en av de större skrällarna att de tog Vincent Trocheck från Florida.
Ja, precis. Det snackades lite i dagarna innan att han skulle vara tillgänglig. Men jag har svårt att förstå logiken i det från Floridas perspektiv. Vi kanske kommer in på det senare om vi ska ta det nu också. Vi pratar lite från Carolinas perspektiv.
Och de gjorde sig av med spelare som har känts som stora. Åtminstone Wallmark försvann ju där, vår vän Lucas.
Ja.
Och han har ju varit en stor Rod Brindamore-favorit.
Ja.
Så det var, tycker jag var oväntat att de gjorde sig av med honom och Haula då.
Ja.
Men Trocheck, visst, det är ju ett fynd för deras del.
Precis, verkligen. För visst, han har inte varit lika bra som han var innan den här svåra fotledsskadan. Han ådrog sig i början av förra säsongen var ju. Dessförinnan gjorde han ju 75 poäng en säsong där. Men grejen med Trocheck, han har ju fortfarande gjort, är fortfarande en bra poängspelare liksom. Men han bidrar med så mycket mer. Han är också så där lite persoaktig tycker jag. Väldigt ettrig, bra i olika spelformer. Bra, han kan spela ytterforward, han kan spela center. Han har också den här lilla mean streaken som jag tror kan bli nyttig i slutspel. Han är ju verkligen sån som spelar med hjärtat utanpå kroppen. Och det tror jag passar i just Rod Brindamores stil också. Alltså han är, jag tror, om Lukas Wallmark var en favorit så tror jag att Trocheck kommer bli det för Brindamore också.
Ja. Ja, och så som sagt då två backar, Sami Vatanen och Brady Shea.
Ja, lite oväntat kommer komma in på att Shea lämnar Rangers tycker jag, men det är ju en bra back också det här med att, som vi sa, lilla trenden att ta in spelare med term left. Alltså, Shea har ju kontrakt i 4 år till. Och Trocheck har i 2 år till på ett väldigt prisvärt kontrakt. Vilket gör att jag tyckte det var konstigt från Floridas perspektiv. Och så Vatanen då, som ju är, har haft en stökig session tycker jag i Devils och framförallt nu varit väldigt skadedrabbad den här säsongen och är ju faktiskt borta just nu. Men väntas vara tillbaka snart. När han väl är frisk så är det en etablerad backpjäs att slänga in också. Så att, det är väl målvaktssidan som är ett litet orosmål. Men de två andra lagdelarna ser väldigt starka ut.
Och lite kemin. Vi har pratat några gånger om att ibland så ruckar man på saker och så blir det fel.
Ja.
Och jag tror att Wallmark har varit en väldigt omtyckt person där. Som kommer vara saknad. Men han själv var glad. Han hamnade i Florida och sa att det var lite stökigt nu. Men det ska bli kul att slåss om slutspel med Florida istället.
Ja, just det. De är ju liknande position i tabellmässigt. Ja,
verkligen.
Och jag tror du är glad för att ha en svensk och gagga med i... Ja, du har ju Strålman visserligen, men nu får du en till. Trevlig fyr att ha att göra med i Miami.
Ja, det är fler svenskar i Panthers än i Lightning för första gången.
Ja, just det. Då kanske dina... kanske du börjar ringa dit istället. Det var ju negativt.
Ja. Ja. Ja, men så har vi Rangers då. Så det var ju ett intressant kapitel där i... inför trade deadline, hur klubbledningen skulle göra. Mm. Om de för tredje året i rad, vilket ju många trodde skulle ställa till med majbrasa och skicka iväg viktiga pjäser för att verkligen fördjupa sin rebuild. Mm. Men in the end så tog de beslutet att nu är den här rebuilden på väg åt andra håll. Vi måste behålla de här spelarna. De har gjort det så bra på slutet, har vunnit så mycket och är med i racet. Så att de skrev omedelbart ett nytt kontrakt med Kreider på 7 år.
Ja.
Väldigt långt, det kan ju bli kostsamt. Han är en typ av spelare som power forward som lever så oerhört på sin speed. Det kan, när han kommer uppåt åren här, bli jobbigt för dem.
Visserligen.
Men jag förstår samtidigt att till slut Brady Shea var ju den som gick då. Men de behöll Jesper Fast och de behöll Kreider och de behöll D'Angelo och de behöll Brett Howden och allihopa.
Ja, alltså Shea... Strong. Ja, precis. Jag tror att Shea liksom släppet då tror jag inte handlar om att de var någon seller så, utan ja, lite grann visserligen, för det är ju ett avbräck nu inför, de är faktiskt med och pushar för slutspel.
Du har lite fel i att han har varit så bra. Sen han skrev sitt kontrakt så har han aldrig levt upp till det.
Nej, precis. Men också så tror jag också att nu är det ju så att Rangers har ju inte enormt med löneutrymme inför sommaren, och då ska ändå D'Angelo till exempel, som har överglänst sig, få nytt kontrakt, och Strom som har varit bra den här säsongen. De har ju liksom
fast
ska ha nytt kontrakt. Kreiders nya börjar ticka in, och sen så är det inte så jättelång tid kvar på Zibanejad heller, som verkligen har ökat sitt marknadsvärde. Så...
Men fast är ju också så, de måste ju signa fast i sommar, annars går han ju för ingenting, och det vore ju katastrof för dem.
Nej, men de kommer säkert skriva nytt med, det tror jag. Så att, nej, det var liksom, de var varken buyer eller seller här, men de var ju faktiskt inte seller i alla fall.
Nej, och spelarna, jag pratade med Mika igår, de vann ju direkt derbyt mot Islanders, och han var väldigt glad över det liksom. Han tyckte att de förtjänar chansen att få fortsätta slåss eftersom de har gjort det så bra. De har ju jobbat för att visa ledningen att det ska inte bryta sönder den här gruppen. De har ju hittat något nu liksom. De har ju blivit riktigt bra på slutet.
Ja, det är ett riktigt signalvärde faktiskt att signa nytt med Kreider i den ålder han är inne i, och det läget i tabellen de befinner sig i, att verkligen visa att nu är den här, de har liksom nått botten. De har verkligen inlett stegen uppåt.
Fyra poäng upp till Columbus på sista wildcard-platsen och 3 matcher färre spelade. Det har ju Carolina också då, med bara 2 poäng upp till Columbus, men ändå.
Jag läste någonstans att Rangers faktiskt har tagit 4:e flest segrar om man bara räknar ordinarie tid. Om man skiter i straffar och övertid, så har de faktiskt 4:e flest segrar hela NHL den säsongen, New York Rangers.
Ja. Det är inte dåligt. Det var bara dumt att tappa 3-1-ledning i tredje igår och ge Islanders 1 poäng i alla fall, för de slåss ju med dem också.
Ja. Men bra Mika att lösa det i alla fall.
Och sen var det ju speciellt med målvaktssituationen där då. Det var ju var många som funderade på vad hände med Lundqvist och Georgiev bakom Shestorkin. Då är Shestorkin ute och åker bil och hamnar i bilolycka i Brooklyn och blir borta några veckor. Så omedelbart så är ju Georgiev och Lundqvist paret. De måste rida nu.
Ja, precis. Det är precis som i början av säsongen. Att det är de två som står.
Mycket svart humor om att Lundqvist var inne och mixtrade med bromsarna.
Ja, exakt, man har sett ett antal bilder. Men ja, olycklig händelse, verkligen bilolycka för Shestorkin, och Buzhnevich var ju med i den också.
Ja, dessbättre så var det var ju inte jätteallvarligt, tack.
Nej, och precis, utan inga större skador, och det var ju tur det.
Ja, det var det. Så får vi se vad som händer med Henke då. Han säger ju själv att det efter säsongen ska de ta en rejäl diskussion om det här, och behåller de Georgiev då får de ju nästan lov att köpa ut, tänker du?
Ja, precis, om de inte lyckas hitta någon tradepartner. Det känns som att, jag tycker ju och argumenterar för det flera gånger, att det mest logiska, även om det känns lite ovärdigt, är att köpa ut Henke då, så att han liksom blir en free agent och det blir mycket friare på något sätt.
Ja.
Inte minst för honom då.
Ja.
Att välja hur han ska avsluta sin karriär. Så,
precis. Då kan ju San Jose vara ett alternativ som sannoliken behöver målvakter.
Ja, precis. Och de borde försöka börja om lite nästa säsong.
Ja, avsluta med något år med Erik i solen i Kalifornien. Det är inte så dumt.
Ja, det kan han nog tänka sig.
På ett bättre kontrakt liksom. Mm. Ja. Mm. Florida har vi just pratat om. Finns inte så mycket mer att säga där. Eller?
Jo, det tycker jag, men det man kan säga i alla fall är ju att...
Du vill prata om alla lag.
Ja, men jag måste ändå konstatera.
Jag kommer aldrig att komma ut på Broadway.
Nej, precis. Nej, men det jag vill säga snabbt om Florida i alla fall är att jag tycker det är märkligt. Alltså, de storsatsar i somras. Gamla Trump-kompanjonen Vince Viola, deras ägare, där säger att nej, men nu går jag in med pengar här. Nu tar vi in Joel Quenneville här på det. Ja, det är faktiskt den dyraste coachlönen i hela NHL just nu, med tanke på att Babcock fick sparken. Och man tar in Sergej Bobrovsky på 7 år, $10 miljoner. En stor flopp har det visat sig hittills då. Men verkligen satsar.
Sannoliken.
Ja. Och nu kommer det uppgifter att vilket ska vara en del i att man skickar Trocheck, att måste kapa budgeten med $10 miljoner till nästa säsong.
Jaha. Ja, det är inte bra.
Det är inte bra. Men då tycker jag också att det är ologiskt av Talon att trada just Trocheck, som ändå är en prisvärd spelare. Alltså $4.75 miljoner i 2 år till för Trocheck är ju mycket hockeyspelare för pengarna, så att säga. Fast det har varit mer logiskt att kanske trada då Mike Hoffman och få, som är ju unrestricted free agent, som man förmodligen inte kan behålla i sommar, eller Dadonov eller sånt där. Det hade varit mer logiskt, tycker jag, än att trada en spelare som man har värde av nästa och kommande säsong, när man ändå måste kapa budgeten.
De kanske inte gillar honom som person.
Ja, man vet inte. Det är, någonting måste ju ligga bakom i alla fall.
Ja, nu måste vi snabba på lite, Jonte.
Ja,
jag har inte hela dagen på mig.
Nej, Montreal vill träffa gruppen i...
Ja, jag vill inte, jag ska träffa gruppen i 45 minuter.
Nej då.
Ja. Och dessutom ska jag hinna duscha, tänkte jag.
Oj då, då får vi rappa på. Då får vi köra väst nu då, direkt.
Nej, du skulle säga något om Montreal också.
Ja, okej, men då tar jag snabbt om Montreal. Okej, men jag vill bara konstatera att det blev ju ingen stor deal av Montreal. Alltså de skeppade Kovalchuk och Nick Cousins försvann och någonting med Tomp som försvann och sådär. Men det blev ju ingen av de här Tatar eller Drouin eller till och med Domi som det snackades om, eller Petrie.
Men Carey Price. Som
till ja, precis, exakt, precis. Men Pierre Lebrun var ju inne nu i sin liksom summering. The Athletic och TSNs stora insider att watch out för Montreal i sommar. Där kommer det hända grejer. Det är laget att hålla ögonen på då. För det, Bergevin kommer göra något ordentligt rokad i truppen. Och så ska man notera då att Montreal är de som hostar draften, är värd för den och har faktiskt 14 val i draften på hemmaplan. Så man verkligen samlar på sig där. Och jag är lite inne på att drömscenariet i Montreal är att de ska vinna draftlotteriet. För de missar förmodligen slutspel och kommer vara ett lottery-team. Och de vill ju ha Montreal-sonen Alexis Lafreniere. En ny franchise-spelare på ta han first overall i Bell Center hade ju varit någonting. Och lyckas de inte vinna draftlotteriet? Nej, jag utesluter inte att de tradar upp med alla sina draftval och försöker komma åt första valet så att de får utropa Lafreniere på franska i Bell Center i midsommar.
Ja, de övriga fyra lagen, Buffalo, New Jersey, Ottawa, Detroit, de var ju sellers även om Buffalo var lite konstiga.
Ja.
Riktigt vad de i det här läget ska med Wayne Simmons till, förstår man inte.
Nej, precis. 8 poäng upp till slutspel och väldigt massa lag före i kön och så agerar de buyer vid deadline.
Och New Jersey, det var ju majbrasa där. Det var intressant att Fitzgerald hade sagt före, ställföreträdande general manager, att alla var för ett pris var alla utom Jack Hughes, Nico Hischier och Blackwood McKenzie tillgängliga.
Ja. McKenzie Blackwood. Han har två efternamn som namn. Du vände på det. McKenzie Blackwood.
Alltså.
Ja.
Låt som en fotbollsspelare har jag sagt länge.
Ja, just det, jag tycker det.
I West Bromwich.
Ja, det är sant.
Västlagen gjorde ju mindre faktiskt, de flesta. Det var några få som, men topplagen i Central, St. Louis, Dallas, Colorado, det hände inte jättemycket.
Nej, verkligen inte.
St. Louis tog in på förväg då, förhand, backen.
Scandella,
ja. Sen hände inte så mycket mer. Dallas försökte med Thornton då, men det var inget stort. Och Colorado trodde jag skulle göra mer. Framförallt så tänkte man att de skulle gå för en målvakt kanske och säkra. Då tog de in Hutchinson som inte känns som någon att hålla i handen direkt.
Nej, verkligen inte med tanke på hans säsong i Toronto. Men jag är inte så orolig för deras målvaktssida då. Jag har ganska stort förtroende trots allt för Franchus och Grobauer även om de är någorlunda oprövade. Och Grobauer dessutom är skadad. Men jag tror att deras målvaktssida kommer hålla i slutspelet.
Ja. Och så Namestnikov då på djupet. Det är en rätt bra värvning.
Det tyckte jag var en prisvärd värvning onekligen. Han har en ganska bra säsong i Ottawa och studsat tillbaka lite grann efter att ha varit lite kantstött känns det som sen han lämnade Tampa. Då var han ju liksom roddarpartner med Kucherov och i Rangers så var han nere i fjärde kedjan. Men han har gjort ett antal poäng i Ottawa, har fått mycket speltid och byggt upp självförtroendet igen och för bara ett fjärde runda val. Tycker att Colorado gör ett litet kap där. Han kommer hjälpa dem, deras ganska skadedrabbade forwardsida just nu, att bli lite mer stabil.
Ja.
Men sen trodde man att de skulle göra mer Colorado som ändå är en verklig contender.
Ja, men, trodde man.
Men säkert kan är tålmodig.
Ja. Ettan i Pacific stod då däremot för kanske den största skrällen av dem alla på hela dagen. Vegas då. Ja. Att Robin Lehner skulle bli tradad förstod man väl var aktuellt från Chicago. Men ta mig fan inte att Vegas skulle ta honom.
Nej, det var ju inga spekulationer överhuvudtaget. Om att Vegas skulle vara en spelare i den förhandlingen. Det är ju en häftig trade, en riktig bomb. Att de går in och plockar upp en till första målvakt och ger Fleury verklig konkurrens. För att Fleury har ju faktiskt inte
konkurrens.
Varit...
De har ju bästa målvaktsparet i ligan i ett slag.
Ja, verkligen. Så är det ju bara. Lehner, det har vi ju sagt flera gånger i podden att vi tycker att han är en toppmålvakt igen väl. Alltså nu är 2 år i rad har han verkligen siffrorna att backa upp för det. Och sitter ju en jättestark förhandlingsposition för sitt nya kontrakt att få den där lönen som motsvarar hans spel.
Ja, men, och Fleury, ja, du skulle just säga att han inte har varit så bra, men han framförallt har han ju fått, i sin ålder, fått ett för stor arbetsbörda. Malcolm Svärn har varit okej, men ingen värdig backup åt Fleury.
Nej.
Nu kommer han ju att behöva spela betydligt mindre, och Robin har ju chansen att ta spaden av honom rent av om han är stabilare i slutspelet. Vegas känns som en contender igen.
Ja, jag tycker de verkligen är en contender. Alltså det måste jag säga. Och deras spel innan trade-delen här också tyckte jag antydde det. Vi har ju pratat en hel del om inför säsongen att vi trodde att de var en contender. Men sen har de varit en lite besvikelse till säsong och ofta varit understrecket faktiskt i Pacific. Men nu tycker jag att de känns heta igen faktiskt. Och gjorde ju en bra värdning som vi pratade om förra veckan i Alec Martinez för att staga upp.
Ja, exakt. Man har redan gjort den.
Precis. Ja. Och verkar passa en jättebra. Gjort ett antal poäng redan här i början. Annars är ju han mest en defensiv förstärkning. Ja. Det ser väldigt starkt ut där.
Och jag tror applåder till Vegas.
Ja, precis. Och jag vill säga det också att det pratas lite. Ska det bli en kontrovers här nu med två första keeprar som ska dela på målvaktsspaden? Men jag tror, jag har svårt att se liksom Fleury vara den typen av personlighet. Alltså så som han hanterade Murray. Alltså han är en av de mest sympatiska människorna som finns. Eller?
Ja, och det är Robin med. Han är van vid olika slags situationer. Och i synnerhet nu när han har delat på början med Crawford i Chicago. Ja, jag tror att de kommer komma oerhört bra överens också.
Precis, för det ska jag säga att Crawford är ju ändå lite av en ikon i Chicago. Han har ändå varit första keeper i två av de här tre Stanley Cup-vinsterna och varit det hur länge som helst och har otroligt hög status i organisationen. Och Lehner mer eller mindre konkurrerar ut honom den här säsongen, men det har inte varit någon som helst kontrovers dem emellan. Utan de har haft en bra relation och det kommer han ha med Fleury också.
Vegas kommer att bli bra. Nu har William blivit het också. Wild Bill gjorde hattrick senaste matchen.
Ja, deras top 6 är ju nästan lika bra som deras målvaktssida.
Ja. Vancouver gjorde mest innan trade deadline. Vi har redan pratat om att de tog Tyler Toffoli som igår tackade genom att avgöra på övertid i Montreal.
Han har sett bra men, i början.
Ja. Edmonton var ju aktiva, så det heter duga.
Ja, det var de. Och det var ju framförallt Steve Yzerman som Ken Holland ringde upp. För han känner han ju bra. Så att det var ju Detroit som tradeade med Edmonton. Och först var det ju Mike Green.
Ja.
Och sen var det...
Så Mike Green är ju lite... han har ju sjunkit tillbaka, var ju en superback förr.
Ja.
Men det måste ju vara ett jävla lyft för honom att få komma från Detroit i botten av botten. Under botten.
Ja, verkligen. Ja. Under botten faktiskt.
Till ett lag som slåss i slutspel. Och i en lite mindre roll där kanske så kommer han ändå göra stora saker. Tror jag. Eller stora saker. Men han kommer att vara nyttig.
Precis, han är ju ingen storback defensivt och aldrig varit, men verkligen inte nu längre. Han har ju varit ganska vilse i egen zon, precis som hela Detroit höll på att säga då. Hans underliggande siffror är ganska bra den här säsongen, trots allt när det kommer till transition-spelet, alltså att sätta ett bra första pass och liksom flytta upp spelet när han väl har pucken. Så att det är ändå okej värvning till ett billigt pris för Edmonton. Och så dessutom då,
användbar i powerplay fortfarande.
Exakt, och så då dessutom Andreas Athanasiou.
Ja, och om Edmonton var snabba ut förut så ser de ju nu så snabba ut som man sätter på sig halsduken bara om man tänker på dem.
Ja, precis. För
vinddraget.
Exakt, för de tog även in en annan snabb spelare från Ottawa i det fallet, Tyler Ennis. Och nu när de mötte, här i nattens match som var så, det var ju mot Anaheim, den matchen som Sonny Milano avgjorde. Så var det ju faktiskt så att Connor McDavid spelar med Athanasiou och Tyler Ennis i samma kedja. Har det någonsin funnits en lika snabb NHL-kedja?
Nej, det kan det inte ha gjort.
De gjorde ju faktiskt två mål också.
Ja.
Den trion.
Ja. Ja, intressant. Det blir kul att se om inte annat.
Det blir det faktiskt. Så jag tyckte det var ganska bra agerat av Ken Holland att de hade inte så mycket löneutrymme heller att laborera med. Så de hade ju svårt att gå efter typ en Mike Hoffman som det snackades om. Eller Pachot. Som det snackades om också. Utan det blev lite billigare lösningar. Men för den skulle ändå förstärkningar.
Ja. Som någon sa åt mig här för länge sedan. Att de är otroligt. De åker nog fruktansvärt snabbt. Men det finns de som inte åker lika snabbt. Men de vet vad de ska.
Ja, jag håller med om det som många har varit inne på också. Att visst, Athanasiou, man kan häpnas över hans speed. Men visst, McDavid vill ju ha någon som ändå förstår honom lite grann och hans spelsinne. Det är svårt att vara på samma nivå i spelsinnemässigt, men ändå som han kan lira med liksom. Mm. Och Athanasiou, det är väl det som är lite problemet som gjort att han inte har tagit nästa steg som han har trott i flera år. För att han är lite för enkel liksom. Det blir lite för lätt, liksom, enkelspårigt att bara forsa fram genom mittzon och skjuta en puck så det blir tekning liksom.
Ja.
Inte det här liret som McDavid vill ha. Så vi får se hur det, den kombon, kemin blir där. Men de börjar ju i alla fall bra med två kassar.
Jag har tagit upp honom i fantasy i alla fall. Mm. Både honom och Green faktiskt.
Ja, så är Green.
På direkt. Ja.
Det ser man.
Får vi se vad det blir.
Jag gillar ju skämtet som någon skrev också att Ken Holland förhandlade med Iceman också om ett six rounder för att få tillbaka sin kontorstol. När man ändå, när man ändå hade så mycket att göra med varandra. Mm.
Ja. I övrigt Calgary. De tog då svenske backen Erik Gustafsson från Chicago.
Ja.
Men sen gjorde de inte så jättemycket mer, va?
Nej, precis. Det pratades ju jättemycket om att de skulle ta in en till forward och allra helst en rightfattad kille. Mm. Men det blev ingenting. Det snackades om Tyler Toffoli innan han gick till Vancouver och det pratades om lite större trade med New Jersey för Cal Palmieri. Eller Mike Hoffman från Florida, men det resulterade i ingenting. Utan nej. Erik Gustafsson då istället på backsidan.
Jo. Och här i Nashville så var ju David Poile för en gångs skull väldigt inaktiv. Han brukar ha en smak för riktiga big splash-trader. Men inte den här gången. Och han sa efteråt att ibland är de bästa traderna de man inte gör.
Precis.
Just i år har man ju ändå kunnat tro att eftersom det har varit trögt att de skulle försöka spicea upp saker och ting, men nej.
Ja, men han kanske är lite bränd efter ett antal misslyckade liksom, för länge sedan, för 4-5 år sedan, där han tog in Centurelli och någon till, jag kommer inte ihåg vilka det var. Ja, och förra året var det ju
Simmons
och Mikael Granlund och sådär. Så att, nej, han valde att ligga lågt nu.
Men de är ändå tillbaka på slutspelsplats Nashville och pratade med Arvidsson efter matchen igår som gjorde mål och han var ju väldigt frank om ja, det har varit en otroligt tung säsong och vi har varit dåliga och trots att vi har varit så dåliga så är vi med i racet och det känns inspirerande och han sa för egen del att, för jag frågade det här om att han och Filip plötsligt under Heinz då har fått mycket mindre spel istid. Mm. Så ja, det är bara ett kvitto på att man inte har varit tillräckligt bra sån. Och det måste man se sig själv i spegeln, inte skylla på andra. Men jag gillar de här utmaningarna, så har det varit hela mitt liv. Jag tycker om att kämpa för de saker jag ska ha.
Precis, han har verkligen, han draftades ju som överårig och var ju aldrig sett som en supertalang i sin juniortid, så han har verkligen haft den typen av utmaningar i hela karriären nästan.
Ja, men han gillar de utmaningarna. Det tyckte jag var fint sagt.
Ja, ja. Nej, men och jag menar, när Nashville gick till final, då var de ju sista lagen i slutspelet. Så att, det kan hända igen. Vi ska inte räkna bort dem.
Winnipeg och Arizona som väl också fortfarande är med och slåss, de gjorde inte heller mycket.
Nej, alltså Winnipeg tog in några billiga spelare som jag tyckte de gjorde bra. Det var ju inte så häpnadsväckande, men de fick in Dylan DeMello och de fick in Cody Eakin och de fick skicka några mid-round picks. Liksom. Det var inga första val eller andra val och sådär som rök. Utan, det tycker jag var okej. Okay. Sen ser deras backsida fortfarande väldigt blek ut i konkurrensen.
Ja.
Men
ja.
Någonting gjorde de i alla fall.
Ingenting.
Nej, precis. De gjorde den största värvningen hela säsongen när de tog in Taylor Hall.
Mm.
Och har sett till att behålla honom. Ja. Det var lite snack om att de skulle trade han igen då. Men nej, i övrigt låg de lågt. Fått tillbaka Darcy Kemper nu efter 2 månader.
Ja.
Jag vill säga om Calgary när vi bara om Erik Gustafsson. Vi lämnar han snabbt där. Att han är faktiskt direkt fick han gå in och ratta första PP. I och med att Giordano är skadad.
Ja.
Så en kul för honom ändå tror jag. Och bra för hans värde. Uppenbarligen var inte värt så mycket. Bara ett tredje rundsval nu vid deadline, trots att han gjorde 60 poäng i fjol. Men så, ja, så mycket har hans värde sänkts då med tanke på att det har gått tyngre i år.
Men han tror jag är en sån som mår jättebra av ett miljöombyte.
Ja, precis. För att skulle han ösa in poäng i PP för Calgary nu och liksom ta dem en bit i slutspelet, så då kan han få ett fint kontrakt i sommar.
Ja. Ja. Ja, Ekan. Hur länge har vi hållit på nu då?
Nu har vi hållit på i, och nu ska jag hitta ungefär en timme.
Ja. Ja, nu är jag väldigt kissnödig också, förstår du.
Ja, så nu är det både gruppen som står och skriker på dig och du är kissnödig. Så nu, nu känns
nej,
det
jag har en halvtimme på mig till gruppen. Okay. Jag hinner väl både gå på toa och duscha och grejer.
Ja, just det. Apropå Calgary och gå och kissa så var det ju det Johnny Gaudreau ja, gjorde för
det.
Mm.
Det var roligt. Ja. Under morning skate där alla plötsligt lämnade Johnny Gaudreau isen och alla ting. Va? Va?
Ja, det hann ju bli en stor uppståndelse på kort tid.
Ja, mm. Så kom han tillbaka och sa nej, jag var kissnödig bara. Ja. Och driva med media.
Ja. Ja, han är... Nej. 5+ faktiskt.
Ja, ja men du, nu börjar ju... Efter trade deadline så är det ju inget kvar. Nu finns det inga mer hållpunkter annat än att köra järnet. Och nu växlar alla upp. Det kommer att bli ett sjusatans race här under spurten sista dryga månaden.
Ja, det är bara ett 16-17-tal matcher kvar för många lag.
Ja, så att, och nu skiljs vinnarna från förlorarna. Ja. Det är nu grundserien blir som allra bäst. Det ska bli jävligt kul.
Ja, faktiskt. Nu ska det bli kul. För det blir ju ofrånkomligen lite lugnt där i december, januari. Liksom, ja. Jo, det känner ju spelarna själva. Men nu är det ju nästan som att slutspelet börjar lite grann.
Ja, och just i New York blir det ju kul att vara nu då, eftersom Rangers faktiskt är med i racet. Det var länge sedan det spelades betydelsefulla matcher i New York i mars.
Mm. Ja. Ja, det är precis. Så att nu du kommer få lite kul. Fänga skulle men så ska jag gå den.
Ja, det är rätt kul. På många andra sätt. Och det är kul att vara här i Nashville. Nu ska vi köra så det ryker här. Sen kommer ju du till New York snart.
Ja, jag kommer ju och sitter bredvid dig kanske då i Madison Square Garden eller hur blir det? Eller om jag sitter med... Det är en till gruppresa nämligen.
Ja.
Veckan därpå. Så då ska jag åka över Atlanten.
Du och gamle Sten från Leksand.
Ja, precis. Sten som var med oss i Tampa i 74 bast. Han, ja. Han hänger i och kommer med till New York också.
Yes.
Så det ska bli kul.
Ja, det ska bli superkul. Men nu säger vi tack för den här veckan och nu som sagt, nu kör vi.
Nu kör vi. Vi avslutar med de orden. Hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder och Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two,
time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå. One, two, time, speed, so. Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.